Jag är oerhört glad över att kunna få presentera poddens nya sponsor, tennisshoppen.se. Detta är en anrik tennisshop i hjärtat av Göteborg med allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Tennisshoppen grundades 1976 av Davis Cup-spelaren Kjell Johansson och Thomas Wallén. Idag drivs tennisshoppen.se av Magnus Gusten Gustafsson, tidigare poddgäst och topp 10-spelare i världen, samt Björn Rehnqvist, vinnare av Australian Open för juniorer. Nu ska ni ta tillfället i akt. 15% rabatt på ett helt köp får du när du anger Tennis Linus i webbshopskassan. Tennis Linus i samma ord, utan mellanslag. Så in och surfa runt på tennisshoppen.se och gör ditt klipp redan idag. Och glöm mig rabattkoden Tennis Linus.
Ett helt nytt avsnitt. Välkomna hit till Tennismagasinets tennisbord med Linus Eriksson.
Idag, damer och herrar, så har jag den stora glädjen och äran att få hälsa Christer Sjö välkommen till podcasten. Christer Sjö är generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet sedan 4,5 år tillbaka. Före det var han verksamhetschef på Region Syd, eller Svensk Tennis Syd. I dagens avsnitt så kan man säga att intervjun sker på ett litet annorlunda sätt. I tidigare avsnitt så har jag ämnat, sen om jag lyckats i en annan grej, men då i alla fall haft tanken att jag intervjuar själva personen före dennes arbetsroll. Idag så fokuserar vi mer på Christers själva arbetsroll och på förbundet i intervjun. Det vill säga inte riktigt på Christers bakgrund och på han som person. Jag hoppas ni förstår vad jag menar, att jag intervjuar eller samtalar mer med liksom förbundet, Tennisförbundet och Christers roll, hans yrkesroll. Något som inte heller riktigt var min tanke, men som jag kände efteråt, är att det blev lite mer av en renodlad intervju än vad de tidigare poddarna har varit, då jag i alla fall försökt ha lite mer av ett samtal fram och tillbaka. I dagens avsnitt så blev det lite mer av en, ja, men en intervju så att säga. Så ni i alla fall förstår själva bakgrunden till dagens avsnitt. Med det sagt så tyckte jag det var oerhört kul att få med Christer i podden. Och jag var väldigt glad att få ställa många av de frågorna och funderingarna som jag har haft och som jag uppfattat att kanske en del andra också har. Bland annat så kommer vi idag in på om Christer känner att han har svensk tennis stöd och support som ledare, vad vi kan förvänta oss om var svensk tennis befinner sig om 9-10 år, varför man valt att välja ut 12 olika områden att arbeta med på färdriktningen under en och samma gång. Vi pratar om återväxten av tennistränare i Sverige, om international tennis rating, universal tennis rating och svensk tennis rating. Och vi kom in på vad spelare i åldrarna 12, 15 och 18 år kan förvänta sig för stöd av SVTF i sina satsningar. Och som ni säkert förstår så pratar vi väldigt mycket om färdriktningen som svensk tennis är i färd med att spika inför hur vi ska arbeta mot 2030. Eller som den har döpts om till Game Change 2030. Vi välkomnar Christer Sjö. Då har jag den stora glädjen och äran att ha Christer Sjö i podden. Välkommen.
Tackar så mycket.
Christer, du har ju varit generalsekreterare i ungefär 4,5 år nu på Svenska Tennisförbundet. Har jobbet varit som du tänkt dig?
Vad ska jag säga? Det är både och, kan man ju säga. Jag tror jag hade en ganska bra känsla av vad jobbet innebar innan jag klev på, eftersom jag på något sätt verkat i tennisen under många år, så jag ska få en bild. Däremot arbetsuppgifterna och det som liksom arbetet internationellt, arbetet gentemot Riksidrottsförbund och så vidare, den kanske jag hade underskattat lite grann, att mycket av den tiden, jag tror det var ännu mer bara tennis man jobbar med, men det är väldigt mycket mer utöver det.
Har det varit en besvikelse?
Och jag blir också så här lite både och, för att det är klart att tennisen är det jag brinner för, det är det jag tog jobbet för att verkligen jobba för, och det gör jag ju när jag jobbar mot Riksidrottsförbundet och Internationella Tennisförbundet också, fast i ett annan kontext. Men däremot är den otroligt spännande, man får ett mycket större perspektiv, så det perspektivet är jättespännande verkligen.
Ja. Känner du efter de, ja, efter 4,5 år ungefär, känns det som att du har liksom Tennis Sveriges stöd och support som ledare av det här skeppet?
Ja, det får du fråga de andra, men man kanske kan säga så här, det är väldigt sällan jag fått nej.
Aha.
Och det tycker jag väl är ändå en bra signal när man ringer och frågar allt ifrån om någon vill vara med i något utvecklingsprojekt, skriva någonting, eller nu när vi har jobbat med Game Change-planen så tillfrågade jag alla våra topp 10 spelare om de kunde vara med på Teams-möte, och liksom får ofta ganska trevliga svar tillbaka. Och det är väl, man tycker vi inte alldeles illa om det, så om man säger så, sen får andra bedöma.
Ja, men din känsla är att du har stödet liksom av klubbar och tränare och ja, med folk här ute.
Ja, men jag tror, och inte minst det här året när vi har jobbat med Game Change-planen, alltså den kommande 10-årsplanen, då har vi varit ute och träffat mycket klubbledare. Och det kanske är min styrka in i det här jobbet, att jag kom ju lite från golvet innan. Jag har ju en liten, men dock tränarbakgrund och utbildat mig inom det, så att jag har liksom gått den vägen upp. Och det innebär att jag tror jag känner mig ganska trygg, inte expert i alla frågor, men jag känner mig ganska trygg i de flesta rummen jag kliver in i. Och det hoppas jag skapar lite förtroende.
Det kan jag gissa ändå bidragit mycket till, som du säger, förtroendet. Att du har kanske en förankring i lite klubbar, regioner och så vidare. Om man får säga närmare liksom dagliga verksamheterna.
Ja, jag tror att jag var väldigt noga med där att alla frågor är lika viktiga. Det spelar ingen roll om det är en fråga som handlar om stora resurser och det är kända personer som ställer den, eller det är en liten klubb med en liten fråga, kanske i det stora perspektivet, men för dem en otroligt stor fråga just nu. Att man får samma svar och samma liksom mottagande. Det har varit super, och det är liksom min grundbult för mig i mitt ledarskap.
Är alla frågor lika viktiga då, eller?
Inte för svensk tennis eller för mig personligen, men alla som ställer en fråga har ju behov av ett svar. Och för den personen så är den viktig, och det är viktigt också.
Hur är det att leda organisationen och personal på Svenska Tennisförbundet då?
Ja, det är en utmaning att leda en så stor ideell organisation som tennisen är, med 116 000 medlemmar, 400 klubbar, 7 regioner, en personalkader på regional förbundsbasis och sen förbundsstyrelse. Och liksom få alla både delaktiga, men samtidigt inte bara fastna i och trampa vatten och alla ska tycka till, utan man samtidigt ska gå framåt. Det är en utmaning, och just den här förankringsprocesserna, men som sagt som liksom man tar in informationen och sen pekar man vägen framåt. Det är en spännande, ibland lite frustrerande, kan man väl ärligt erkänna.
Hur då frustrerande?
Men ibland kan man ju känna så här att det vore skönt att ta ett beslut och så gör vi det på eftermiddagen.
Så vill jag jobba lite.
Ja, det förstår
till exempel.
Jag. Det förstår jag. Det vill vi nog alla, för man har en känsla av att det här jag kommer på just nu, det är det bästa.
Ja.
Och så får man lite motstånd och så får den där mala lite grann. Och det ingår väl på något sätt i den ideella rörelsen. Det är väl charmen lite grann. Och jobba kanske i det privata näringslivet i de ledtiderna lite kortare. Men så länge man accepterar det, men också är medveten om att vi kan inte vara kvar på samma plats hela tiden, men vi måste ta en sväng i de här frågorna.
Men tycker du ibland att det är lite tröga beslutsprocesser, eller?
Ibland kan jag uppleva det, ja. Det kan det vara om man inte kommer liksom vidare, men det är samtidigt en utmaning som ledare. Att då får du ju angripa den där frågan på något annat sätt eller på något annat håll och se kan du liksom vända. Så ibland kan det vara det.
Hur gör du, om vi pratar om liksom din personal som du jobbar närmast ändå, hur gör du för att få med dig alla att dra åt samma håll? Om vi tänker dig som ledare liksom.
Ja, ska inte avslöja vår medarbetarundersökning, men en del vi pratade om var just delaktighet i den. Mm. Och där var det ganska höga betyg på det. Jag tror att försöker vara noga med att det är öppna dörrar överallt.
Mm.
Och samma sak som jag sa, alla hos mig är inte experter inom alla frågor. Och det är klart att vissa röster väger tyngre inom vissa ämnen än andra. Men man har ändå en möjlighet att skruva in den där. Och det är ibland liksom den här lite annorlunda liksom vinklingen på det som faktiskt får någon fråga att vända. Mm. Delaktigheten där tror jag är viktig. Att vi försöker undvika att jobba i stuprör, även fast vi naturligt har olika verksamhetsområden och alla specialistområden som vi jobbar.
Mm. Nu känner inte jag dig superbra, Christer, men du känns ju som en person som vill framåt och har ett öppet sinne. Upplever du att det är liksom att miljön är sån på förbundet generellt?
Ja, det tror jag. Sen är det ju, man är olika som personer, så man kan uppfattas olika.
Mm.
Men pratar du hela rörelsen, så jag tror att min första intervju sa att vad vill jag med svensk tennis? Och istället för att säga att vi ska vara etta i världen på det och det och det, så jag ska försöka ge Sverige bättre självförtroende.
Mm.
Och det tror jag med ett leende på läpparna och en tydlighet gentemot våra medlemmar, så hoppas jag att vi har tagit några steg där också. Det är väldigt svårt att mäta, men jag känner att det är mer skratt och mer positivism i alla fall.
Mm. Så du tänker att svensk tennis har ett, liksom ett så kallat open mindset och är beredd att tänka lite utanför boxen? Hela tennis Sverige tänker nu liksom?
Ja, man kan nog dela upp den lite grann. Vi har ju ett fundament, och det är ju många av de här traditionella idrotterna som tennisen räknas inom, som liksom, den sitter ju fast i en viss organisation och den tar lite tid att skruva. Och kommer då utifrån, ta padden till exempel, som inte har den historiken, som är uppfattas som väldigt nydanande och innovativ och så vidare. Sätter du dem emot varandra, så är det klart att det är en viss skillnad. Men då kommer man från två olika bakgrunder. Däremot så tror jag att den här innovationen och flexibiliteten, att liksom jobba i de frågorna, blir större och större för varje år som går. Och inte minst när du tittar på Game Change-planen, så är det ett av targeterna där.
Mm. Hade det varit bättre att bara börja om på scratch för tennisen då?
Jag tror inte.
För du säger att padden ändå, att det var lättare för dem att verka innovativa.
Ja, men de måste hitta, de söker sina former.
Ja.
De söker sina former, hur den idrotten ska organiseras. Det har ju tennisen på något sätt redan funnit.
Ja.
Och jag tror inte om att det handlar om att göra revolution, utan evolution istället av det som vi har.
Just det.
Att skruva i det. Det är ju fantastiskt mycket bra verksamhet som görs.
Ja.
Men jag tror, vad ska jag ta som exempel, bokningssystem av banor till exempel.
Mm.
Där har vi haft en, där vi jobbar med abonnemang och det är lite fasta tider och så vidare. Idag så kanske svensken har ett mer flexibelt liv.
Ja.
Och då att hänga med till att liksom ändra de formerna vi har.
Mm.
Där måste vi liksom vara mer open mind. Det tar lite längre tid.
Just det. Ja, den här beslutsprocessen. Ja, nej, inte beslutsprocess är fel ord kanske i och för sig.
Ja, men det, man är alltid, så är ju de flesta människor. De är ju trygga, man vet vad man har. Man vet inte vad man får.
Nej.
Och det är det. Men att börja liksom om från början. Många säger att vi börjar med ett vitt papper. Ja, men möjligtvis ett lite färgat papper som man börjar med, tror jag, för vi ska vara stolta över det vi har. Vi är en fantastisk sida. I år visar vi upp vårt högsta medlemsantal på 25 år. Liksom,
Just det. Ja, Christer, du har nämnt det några gånger redan, men du har ju det senaste året varit delaktig i arbetet med att ta fram en färdriktning mot 2030. Eller Game Change 2030 som ni har döpt om det till, va?
Ja.
Och den ska vi prata lite om, tänkte jag. Till att börja med så tänkte jag att Game Change som uttryck är ju rätt spännande. Jag googlade namnet och fick upp en förklaring som lyder: uttrycket Game Change avser en individ eller ett företag som väsentligt förändrar hur saker och ting görs som en helhet. Och då funderar jag lite på olika game changers som har skett genom tiderna. en av de största jag kom på, min generation, det var ju när Apple kanske skapade iPhonen, som har revolutionerat hur vi människor lever på sätt och vis. Inom idrott så tänkte jag Richard Fosbury med sin flopp-teknik i höjdhoppen, eller Janne Boklöv med V-stilen i backhoppning. Och nu är det svensk tennis tur att genomföra en game change. Så jag tänkte, skulle du kunna börja på kanske runt en minut eller något, måla upp en bild av hur du tänker att svensk tennis kommer se ut om sådär 9-10 år, 2030?
Mm. Den där målbilden skulle man ju gärna vilja sitta här och säga så här kommer det se ut. Den tror jag att det är så mycket faktorer som påverkar, inte minst hur vårt samhälle förändras. Men namnet game change, vår tolkning har varit, men tänk så här att vi har spelat vårt första game i Sverige, i svensk tennis. Och det var ett ganska bra game. Vi hade haft många framgångar. Vi har en fin struktur idag. Men vi är också medvetna om att vi behöver göra förändringar, därav ordet change, för att liksom hänga med framöver. Men behålla det här första gamet på något sätt, ändå liksom, det är fundamentet hos oss, och sen, men sen självklart göra då förändringar för framtiden. Mm. Och då handlar det kanske inte om att göra om vi tar Apple till exempel, så det är fortfarande en telefon i basen liksom som de har. Sen har de lagt till massa andra grejer i det, och det blir kanske det, sen kanske inte våran blir lika stor som Steve Jobs lyckades med sin. Men det gäller att se frågor på lite annorlunda sätt, tror jag, och inom alla områden.
Men vad kan vi förvänta oss när det här är genomfört då? Liksom, någon form av målbild har ni väl ändå?
Ja, men det finns ju ganska många målsättningar i det här. Ja. Och det handlar ju allt ifrån att liksom ha massvis med flera spelytor för alla olika nivåer, allt ifrån den röda spelaren på röda nivån upp till att vi som seniorer har en bra bana att göra, att liksom öka på den, att det finns tillgänglighet i Sverige. En annan del är ju att våra tränare eller de ledarna, klubbledarna, verkligen, att tennisen är ett rejält yrke, och det är det ju till stor del idag, men ännu mer att vi har rätt kompetens på de tränarna. Det kan låta som självklarheter, men det är en jätteviktig del. Självklart att vi har elitframgångar. Och där finns det ju också liksom mål åt vilket håll. Jag misstänker att du kommer komma tillbaka och diskutera.
Ja, jag kommer gå tillbaka till vissa av dem, bland annat elitdelen.
Ja, men precis. Nej, men det handlar väl om att liksom svensk tennis ska hänga med i utvecklingen och fortfarande ligga liksom i framkant i det.
Okej, okay. När du säger framkant då, liksom, har ni, vilka nationer kan vi liksom räkna i framkant? Alltså, kommer vi liksom vara på många områden, kommer vi vara liksom jämförsides med Frankrike till exempel, eller hur?
Vi har inte något satt, för det finns så många olika parametrar du kan jämföra nationer på, men vårt internationella förbund delar ju upp oss i fyra olika kategorier av nationer. Vi ligger väl på tredje kategorin, och jag tror att rimligt för oss är att vara i andra kategorin utifrån våran storlek. Så vi hoppar upp ett pinnhål där. De övre som du nämner där, Frankrike, det är inte riktigt jämförbart.
Varför då?
Större nation, mer spelare, enormt mer resurser. Sen kan vi slå dem i Davis Cup eller Billie Jean Cup,
King Cup.
Det kan vi göra. Men att liksom ha hela den arsenalen som de har, det kanske inte är liksom rimligt. Men däremot de här nationer som förvisso är större än oss idag, Belgien, Holland och så vidare, där borde vi kunna vara med på samma nivå som dem.
Okej, för jag tänker att vi som är, ja, jag räknar in mig själv där, lite extra intresserade, tänker att det vore kul att liksom kunna se på vart vi är på väg på det sättet. Vilka länder har ni tittat mot eller kanske tagit inspiration från när ni har lagt upp den här färdplanen? Så man kan se lite att det här kan vi liksom likna lite med.
Ja, precis. Vi gjorde ju en benchmark där vi tittade på 7 nationer.
Okay.
Frankrike var ett av dem, Kanada var ett. Holland, Schweiz, Tjeckien, Ungern. Lite blandade.
Ja, det var lite blandat.
Ja, lite blandat, men många har liksom ett liksom framgång. Nu var det lite, den var lite mer vinklad mot elitsidan, ska jag säga.
Okej. Okay. Och vad såg ni hos de här som ni inspirerades av?
Man kan säga så här att en key factor för deras success var antal tävlingsspelare.
Mm.
Att vi har fler tävlingsspelare. Där kanske inte vi i grunden ligger så där jättelångt efter, men man har ganska tydliga ambitioner av att hur många spelare ska ha en tävlingslicens. Mm. Sen är det självklart hur mycket spelar de som har tävlingslicens, att de inte bara är registrerade, så det är en annan faktor också. Och det är en faktor vi har tagit med här också. Att vi liksom ska öka den andelen så att vi får en större kader som tävlar. Det är viktigt, och inte minst utifrån vår storlek på nation.
Just det.
Det var en faktor som var viktig. En annan faktor var arbetet i yngre åldrar.
Mm.
Vilken ålder en spelare kanske kommer i kontakt med ett förbund eller en region och så vidare. Liksom, där ligger vi lite senare än många av de här länderna.
Mm.
Och någonstans har vi kanske trott att vi kommer i kapp lite grann. Men det gör vi inte riktigt. Så verkligheten visar sig lite grann. Och sen den tredje grejen är också att man lite yngre åldrar ger träningsstöd i någon form. Alltså att man samlar dem lite mer på regelbunden basis.
Mm.
Kommer samman. Det är väl liksom de tre som var ganska tydliga. Som kanske inte skilde oss, men lite grann där vi har jobbat.
Okej. Okay. Jag är ju tränare. I grund och botten, försöker vara tränare i alla fall. När jag jobbar med spelare så brukar man säga att det är viktigt att fokusera på några enstaka bitar åt gången. För blir det för många områden så är det svårt att ta in allting och svårt att genomföra allting. När jag har fått möjlighet att titta lite på Game Change-planen så är det ju 12 olika områden som det är fokuserat kring. Hur ska man kunna nå liksom toppnivå på 12 områden samtidigt?
Mm, det är ju en jättebra fråga. Och det är ofta den feedbacken vi får mest tillbaka på det. Och jag förstår den. Och du har självklart helt rätt. När vi var runt den här turnén fick ju klubbledarna möjlighet att lämna in förslag på vad de tycker. Vi fick in 375 förslag. 250 finns bärighet i planen. Inte rakt av, men det finns bärighet i planen.
Okay.
Det som tar vid nu efter, det är att vi måste göra en prioriteringsordning. Det är helt rätt. Och därför kommer vi dela upp den här planen i 5 stycken olika 2-årsplaner, eller som vi benämner det, set.
Okay.
Och det innebär att vi kanske väljer ut 1, 2 eller 3 målområden som vi lägger lite extra fokus på.
Mm.
Sen är ju verkligheten sån att man jobbar i alla målområden, men några där vi verkligen trycker till.
Mm.
En annan kritik vi kan ha fått här också, det är så att 10 år, det är jättelång tid, hur kan ni veta det? Har jag också respekt för. Men om man har 12 målområden, då tar det tid. Och om vi tänker att vi jobbar i 2-årsplaner gånger 5, ja, då är det 5 set. Och den 5 seten måste vi vinna för att lyckas.
Ja, snyggt där.
Snyggt, va?
Ja, det var väldigt bra summerat där. Men kommer ni prioritera liksom utifrån de viktigaste först då? Eller hur kommer ni göra det här?
Det blir en dialog som först måste vi enas om det stora ramverket.
Mm.
Och sen så tar en diskussion vid vilka mål vi kan prioritera. Och där vill inte jag föregå den här och säga vilka. Jag har ju självklart några favoriter.
Ja, kan du nämna dina 2 favoriter här?
Nej, jag tycker... Ja, men du ska få det.
Någon tycker du är viktigare.
Ja, men du ska få det. Jag tror att ledarfrågan är en jätteviktig, för den slår igenom på allting. Har vi inte bra ledare på alla nivåer så är det, den är prioriterad. Sen var faktiskt ett mål som kom upp som tar en väldigt lång ledtid, men det är antal banor. Det märkte vi när vi jämförde oss internationellt.
Mm.
Och det är kanske en fråga så här, om jag ändrat uppfattning om någonting.
Nej, just det, så. Men den tar vi på slutet.
Ja, men jag kan föregå den lite grann då. Nej, men i den studien så framkom det som ITF gjorde att Sverige har 2 banor i förhållande till antal spelare.
Okej.
Okay. Jag trodde att det var tvärtom.
Ja.
Man kan ta kanske siffrorna med en nypa salt, för statistiken är inte helt liksom säkerställd. Men det är ju nog en faktor också som vi kanske inte har lyft upp tidigare som vi pratar ju ofta storstäderna, att det är trångt och så vidare. Men vikten av den kanske är en större faktor än vad jag trodde.
Hur ska man lösa den då?
det är en rejäl utmaning. Jag tror att det självklart är det som vi som förbund, vi måste ju föra fram tennisens frågor politiskt. Mm. Men det handlar ju om lokalt också, att klubbarna ska ta den här. Jag tror man har fått lite mer byggvilja nu när man har byggt lite paddelbanor.
Lite paddelbanor?
Ja, men i kombination till tennisbanorna. så att förhoppningsvis har vi det inspirerat klubbarna. För det finns ju några som liksom bygger tennisbanor också när de ändå gör det där också. Så att det är det. Sen tror jag också att, som jag var inne på nyss, vad gäller bokningssystem och sånt där också, att vi måste också se till att vi verkligen nyttjar de banorna vi har på maximalt sätt idag.
Mm.
Jag tror också att det finns lite jobb att göra där.
Just det. Ja, man kan ju nyttja vissa tider lite mer i hallarna än vad som görs faktiskt. Inför den här gamechangen då, är tanken att ni ska nyrekrytera personer som ska arbeta med de här frågorna, eller ta in folk utifrån som har gjort gamechangers i andra länder, eller är det personerna som har liksom tagit svensk tennis dit man är nu de sista åren som ska fortsätta med det här arbetet?
Ja, men planen är ju uppbyggd så att det här är ju inte, det är inte Christer Sjös plan, och det har varit jätteviktigt med, utan det här är ju, det är ju svensk tennisplan, och därför finns det i den här uppdelat vad klubben, vad regionen och vad förbundet på ett övergripande plan ska göra. Sen måste det detaljskrivas mera. Men det är klart att vi de personer som vi är idag, är där vi måste börja. Sen är det självklart så att det kan komma till de personer här och där och så vidare. Men vi är ju svensk tennis idag, och det är vi som ska göra jobbet. Så.
Men med vi, menar du?
Alla som jobbar på klubbnivå.
Ja.
Både förtroendevalda och anställda.
Ja.
Och på regional- och förbundsnivå.
Just det.
Sen kommer det bytas folk under de här 10-årsperioderna.
Ja, det förstår jag också.
Det är naturligt. Så att
men det är ju ändå, alltså, Svenska Tennisförbundets personal som ska liksom dra i det, så att säga. Eller har jag missförstått det då?
Ja, men vi självklart har vi en, det ligger ju i vårt uppdrag att vara ledande i det. Men det som jag tror är fördelen här, det är att vi verkligen har satt ner punkter. Och de här är ju förankrade av klubbarna. De har varit ute på remiss på klubbarna för att tycka till. De har kommit in med feedback i alla led.
Ja.
Så jag hoppas ju verkligen att klubbarna känner samma engagemang. För de tar ju precis samma sak som förbundet, tar på sig ett ansvar här.
Ja.
Men många planer är ofta bara att skriva top down. Man skriver någonting och sen så, nu ska ni utföra det här. Nu har vi byggt den precis tvärtom. Precis tvärtom. Så att det är klubbarnas plan som har kommit upp. Sen har vi självklart gett våran input också utifrån från det vi har. Men du har helt rätt. De måste ju leda arbetet. Det är till syvende och sist förbundet.
Ja. Har det gjorts någon form av analys ifall all den kompetens som behövs för att genomföra de här 12 punkterna finns i personalen?
Ja, men det beror lite på när vi kommer in på det tror jag inte, det finns det inte, för det är som du säger, det är en enorm plan, så någonstans måste resursförstärkas också i det här, så du kommer säkert behöva hitta vissa specialkompetenser och så vidare. Samtidigt så rör vi oss ändå inom de verksamhetsområdena som tennisen och såväl förbund och klubb och region verkar inom idag.
Hur, på vilket sätt kommer liksom, du säger, klubbar och klubbpersonal och så vidare bli involverade i genomförandet av arbetet? Kommer man liksom gå ut i varje fråga och be om råd, hjälp eller liksom, ja, förstår
det,
jag menar?
Det kommer ju vara en uppdelning. När vi jobbar med en fråga så finns det vissa ansvarsområden som landar på förbund, vissa som landar på region och vissa som landar på klubbarna. En del som vi upptäckte lite grann, det var ju att det finns en otrolig kraft i att folk vill vara med och bidra.
Mm.
Tillbaka till att alla säger ja. Så det var helt enormt vilken kraft det finns. Och i klubbarnas remisser till oss, man vill vara med och bidra liksom. Det som också var lite slående för mig, det var ju att däremot att samarbetet, formerna för det kanske inte finns.
Mm.
Om man är en klubb i ganska nära område med varandra, så kanske inte alltid ordföranden känner varandra.
Nej.
Tränarna känner varandra, men det finns inga naturliga liksom, kopplingar dem emellan. Så jag tror det här nätverken, det är därför det är en separat punkt i den här planen, att formalisera det så att vi verkligen kan följa upp det här och jobba med det.
Jag tänkte fråga lite mer specifikt kring några av de här punkterna då, Christer, i Game Changer-planen. Och den första jag tänkte var spelarutveckling. Du får rätta mig nu om jag har fel, men där det ska tas fram en spelarutvecklingsplan på sätt och vis. Kan du berätta lite mer om de tankarna och hur ni ska få klubbarna och tränarna i landet att följa den här planen?
Mm. Men det kommer ju upp ganska mycket. Man vill ju ha någon form av vägledning från klubbnivå. Och det finns ju till viss del i tränarutbildningen och inom vissa sådana här kravprofiler och utvecklingstrappor och så vidare. Men de blir inte riktigt, som du är inne på, alltid applicerbara eller användbara i vardagen. Så då har man väl landat i att någon sån guideline ska vi liksom ta fram. Sen exakt hur det ska se ut, det är för tidigt att säga, från planen är ju, när vi sitter här idag så är det inte ens beslutat. Så att vi leker med någonting som vi förhoppningsvis blir beslutat. Men jag kan säga så här, i min bild så finns det väldigt många sådana planer man har gjort. Och så blir det en tjock bok. Mm. Och så läser man den direkt när den kommer ut. Och sen hamnar den i bokhyllan och så används den inte.
Men den innehåller, det är min bild också.
Den innehåller otroligt mycket. Mm. Liksom, men det är inte applicerbart. Mm. En annan del är att man ibland söker det här att få höra hur många timmar ska jag spela tennis för att bli bra. Mm. Och så tror man spelar jag 100 timmar här, då kommer det här hända. Så är det ju inte, det är människor vi jobbar med. Mm. Men med det sagt så någonstans något litet ramverk tror jag är bra, men det är inte nyckeln till allting. Däremot så tror jag att, och det är därför vi har pointat ut några sådana här grejer, till exempel att vi har en tuff, en svår idrott. Eller, ja, den är lite svår att lära sig från början. Det innebär att du behöver kanske spela lite mer vår idrott från början. Ja, men därför kanske vi pekar ut att det är en viktig del för klubbarna att vara med. En annan del är att liksom kvaliteten i våra tennisskolor höjs. Och jag är övertygad att i alla de klubbarna som idag uppbär lokstöd, tror det är närmare 250, som kanske har en anställd tränare. Ja, men där borde vi nog kunna sätta krav att upp till 11 års ålder så ska den tennisskolan vara både förberedande för tennisen, eller om du bara ska spela med motionsnivå.
Så tanken är ändå att det ska finnas någon form av röd tråd i hur vi vill inom svensk tennis att man ska jobba med spelare upp till 11 års ålder.
Ja, men jag tror att den är också liksom, det ska ju vara för en styrelse till exempel. När de ska liksom anställa så ska man på något sätt kunna veta vilka kvaliteter man söker på en tränare som ska, vilka kompetenser den behöver för att kunna jobba här också. Sen behöver den också vara lite guide kanske för föräldrar att förstå det här också. Men samtidigt till våra tränare. Sen har vi, kan vi säga att våra tränare utbildar vi på tränarutbildningen, så de får ju liksom en portion. De ska ju kunna det via sin utbildning där.
Mm. Men vad händer om vissa klubbar inte vill följa en sån här mall då? Det är helt okej då, eller?
Ja, där äger ju inte Tennisförbundet, det är ju ingen myndighet i det läget. Så att vi har liksom inget, det är valfritt. Men förhoppningsvis har vi gjort ett så pass gediget jobb och har en så nära dialog så alla vill vara med på tåget. Och tillbaka till varför vi har hållit på ett helt år med det här. Det är just för att jag var ute och mötte 100 klubbar bara liksom under en intensiv period i augusti. Bara för att liksom nu gör vi det här tillsammans. Ja. Men sen, visst, vill inte klubbarna eller någon klubb vara med, det kan vi inte bromsa heller.
Okej. Okay. Bara ett exempel. Tidigare i den här podden så har det framkommit till exempel från andra förbund att det erbjuds ekonomiskt support till klubbar. Så länge de följer vissa planer i hur man jobbar med spelarna. Annars, och liksom, det är helt okej att inte vara med, men då får man ingen hjälp heller. Har sådana liksom, möjligheter diskuterats?
Ja, men det kan nog vara en rimlig outcome, till exempel inom vissa delar i de här projektstöden som de kan söka och så vidare. Där kan det ju vara vissa att du på något sätt uppfyller vissa kriterier för att få ta del av det. Så kan man ju, så, absolut.
Mm. Så, okej. Okay. Mm. Nu kommer vi till punkten som jag brinner för då.
Okay.
Internationella framgångar här.
Okay.
All right, så nu får vi tagga till här.
Det är du som är experten på det. Du som jobbar på vardagen med det just.
Om vi pratar liksom internationell juniortennis. Hur tycker du det ser ut med svenska ögon mätt just nu?
Ja, Med respekt mot alla gäster som du har haft här som jobbar till vardags på banan och är betydligt mer både erfarna och trovärdighet i de här frågorna, så kanske inte jag ska uttala mig om det. Men någonstans så får vi signaler att det finns många duktiga spelare.
Mm.
Det finns väl en önskan om att man skulle vara ännu fler som liksom vågade, orkade och ville satsa.
Mm.
Så att...
Ja, det ser okej ut alltså.
Ja, som jag sa, jag tror att det finns många bra spelare där ute, ja. men man skulle nog vilja se flera.
Okay.
Om det är okej eller inte, det får du.
Om vi går upp då i åldern till seniortennisen, till exempel future-nivån för herrar och damer.
Ja.
Det är ju fakta att vi har ett gäng spelare på den nivån som haft lite svårt att ta nästa steg. Vad tror du liksom har saknats för att hjälpa de här spelarna att ta det steget?
Ja, jag ska passa mig för att gå in tekniskt och taktiskt här alltså.
Ja.
Men det kanske ligger lite tillbaka till det jag sa innan det där lite grann, att många andra länder kanske har haft ett lite stöd lite tidigare i åldern, att man är ännu mer liksom förberedd hela vägen upp, så att man liksom kan ta det där sista steget också, att man har alla pusselbitar med sig i ryggsäcken när man kommer upp.
Mm.
Det tror jag. Sen kan man ju, det lite på hur man mäter där också. Alltså, jag har ju haft en otroligt stark tradition i tennisen, och det är kanske tveksamt till om något land kommer kunna liksom mäta sig med den som var tidigare.
Det blir svårt.
Ja, det är det. Och liksom, hur dåliga är vi då som ibland målas upp? Ja, vi är ändå uppe i Davis Cup, topp 14 i världen av 210 nationer som är med. Det är inte så många andra idrotter tror jag som kan mäta sig med det. Sen vet vi också att det är liksom bredden kanske inte finns där som du är inne på. Men vi är inte superdåliga, men vi kan absolut och ska bli bättre.
Mm. Idag finns det ingen riktigt uttalad eller tydlig strategi för spelare eller ledare hur SVTF-supportrar spelare som vill satsa på att bli proffs.
Mm.
Varför finns det inte riktigt det?
Jag får förklara lite grann mer vad du menar.
Men jag tänker liksom att om en spelare har varit junior och är junior och ska ta vägen till att vill satsa på att bli seniorspelare eller spela futures, kanske kommit från college till och med.
Mm.
Jag tänker liksom, vad finns det för hjälp? För att hur går jag tillväga här?
Vi har en liten annan strategi sedan några år tillbaka. Det var en känsla när jag började att spelarna sa så här, ja men när man är på den nivån så börjar man liksom resa runt i världen. Vi märkte att det var tufft att få ihop de här samlingarna. Alltså, man är ute och reser, och man reser på lite olika nivåer, och man reser också på olika tävlingar på samma nivå. Så liksom de kanske lägre och den support som vi hade tidigare var inte riktigt det som efterfrågas. Utan då börjar man säga att ja, men jag vill ha stöd till min egen individuella satsning.
Ja, det kan jag känna igen mig, tror jag.
Och då kan man säga så här, att vårat största basstöd till de här som kanske inte alltid kommer fram, det är de internationella tävlingarna. Där lägger ju förbundet stora resurser för alla dem, tillsammans självklart med arrangörerna och klubbarna. Men förbundets, en stor del av den budgeten, den skulle man egentligen rent av kunna, man skulle kunna ta bort de tävlingarna och satsa dem på andra grejer. Men det upplever ju spelarna, eller vår känsla i alla fall, att spelarna och tränarna som väldigt viktiga. Och självklart också de klubbarna som arrangerar. För det. Men det ska man ha med sig, och det ibland tar man för givet.
Mm.
För det hade vi, om vi backar långt tillbaka 10-12 år sedan, då fanns ju inte lika så många tävlingar. Så det var liksom en investering man gjorde, och då lyfte man själv pengar från andra delar. Det vi har ändrat sen då, det är att försöka ge lite mer individuella stöd.
Mm.
Där är jag medveten om att de summorna vi ger idag, jag tror inte det är så himla dåligt jämfört med många andra idrotter. Men för spelarna kanske man känner att man skulle liksom vilja ha ett rejält stöd för att kunna göra liksom, det är då det händer.
Vad ges det för summor?
Ja, men jag vill inte gå in exakt på vilka summor var och en har, men det är ändå bara, man kan se det som ett rotavdrag. Alltså det är man, liksom lite som säger att det är en viss del av din satsning, men sen vet ju vi vad en satsning kostar. Och skulle vi gå in på en spelare och göra liksom vad det kostar, då liksom töms de här kassorna ganska fort.
Mm.
Det är därför vi är inne på här att skapa lite mer spelarfonder. Så att någonstans vill man ju att de spelarna som kommer upp och verkligen visar resultat, att de inte så liksom gått ifrån och sagt att det gick inte för att jag inte hade ekonomiska. Men sen så innebär ju inte det att alla bara kommer upp, så ska man, tennisbundet är ju liksom ingen bank i den meningen.
Inte riktigt.
Nej, inte riktigt, det håller inte, för vi har ju väldigt många andra områden och det är viktigt att understryka att investera i. Men jag tror att också att den där pendeln då, när man gick från att vara ett förbund som liksom hade väldigt mycket samlingar och liksom drev det, till att då svänga pendeln till att nu tittar vi individuellt till vad ni gör, vilket då kan kanske uppfattas lite otydligare, som du är inne på, att pendeln lite grann går tillbaka, och det märker vi inte minst på tjejsidan, har vi lite mer samlingar för tjejerna.
Ja, absolut. Om vi leker med tanken på att vi har en 12, en 15 och en 18-åring som ställer frågan, vad gör svensk tennis eller Svenska Tennisförbundet för mig? Mm. Vad skulle du svara dem då i respektive ålder?
Ja, först tror jag man kan titta på om vi bortser från den här träningen som sker på liksom klubbnivå, som är basen, den är väldigt viktig med, och det som regionerna bidrar med där. Så tittar du ett nationellt perspektiv, så har du ju hela både det nationella och det internationella tävlingsprogrammet som går parallellt med alla spelare, där vi försöker ha på alla nivåer. Vi lyckas inte hela vägen på seniorsidan, men det finns ändå ett ganska rikt utbud, och din konkurrens för det skulle jag säga mot många andra länder, att vi har ett väldigt bra nationellt tävlingsprogram också.
Du menar till exempel för de äldre vinter- och sommartorer, ja, för de precis, yngre?
Precis, ja. Precis. Alla de tävlingar som finns där, så ser det faktiskt inte ut i alla länder. Och sen då att man kompletterar det med det internationella. När vi benchmarkade oss så låg vi ändå hyfsat med de här internationella tävlingarna jämfört med de här länderna i förhållande till vår storlek.
Okay.
Men om man då konkret, så kan man ju säga att på de yngre, ja, men där blir det ju mer läger. Vi har ju en 13-årssatsning till exempel. Mm. Våra regioner har x antal läger och samlingar för de här spelarna. Men i den nya Game Change-planen så är tanken nu att förstärka arbetet med de här yngre.
Okay.
Det är viktigt att vi kommer på något sätt i kontakt lite grann med dem tidigare än vad vi gör idag.
Okej. Okay. Och hur kan det se ut, tänker vi oss?
Där handlar det nog självklart om att samla dem lite grann, så att de hittar, vi pratar om någonting, lokala, regionala träningscenter.
Mm.
Det behöver inte vara så himla komplicerat, utan det kan vara att klubbar i närområdet tränar med varandra, ungefär som man gör i den så kallade elitträningen där uppe i Stockholm,
ett par
gånger i veckan. Att man hittar den, tror att kan man få dem att de lite bättre spelarna att träffas lite och träna. Mm. Och också få tränarna att liksom komma samman där, så man inte är själv i sin klubb. Tror vi ett väldigt stort led. Sen att vi kan supporta med vägledning till de här. Det tror vi är jätteviktigt. Så att man har x antal sådana här lokala center som snurrar där ute, som det är nästan i pendlingsavstånd för att du inte behöver resa så mycket.
Just det. Det stod ju även något om ett nationellt center.
Ja, man måste svara på din första fråga.
Ja, det är sant. Sorry.
Du måste hålla tråden lite.
sorry. Ja, fortsätt. Ja.
Nej, men sen i nästa led, där så finns ju fortfarande de här lägena. Då kommer börja de här mästerskapen komma in i EM och så vidare. Och den, framförallt 14-årsåldern, är ju ganska packat med mycket sådana. Men där börjar ju också det internationella tävlingsspelet. Och där fanns ju en önskemål från klubbarna mycket. Vi vill komma ut och se internationell tennis också som tränare. Där har ju vi ett 30-40-tal veckor där vi ger support till klubbarna. Att de tar med sig ett gäng spelare och åker ut. Men med det sagt att de måste vara på den nivån, att det är dags att åka på europeiska tävlingar också. Så att inte det.
Vem avgör det då? Hur avgör man det?
Ja, men där har vi vissa kriterier var du liksom ligger spelmässigt och vilka tävlingar du tar in i. Och då har du som rätt som klubb att liksom ansöka om det här. Och sen så då... Fredrik och när jag slutar som kapten, så vi söker ny där. Men tidigare var det Fredrik då som sa, men då skickar vi med de här spelarna också, så vi får ett nätverk ihop. Och sen så efter det, som tredje trobina, då är det liksom de lite mer individuella stöden som kommer in sen också. Mm. Som kickar in. Och under hela tiden så finns det ju alltid samlingen för.
Mm.
Vad var det mer att fråga? Nationella center?
Ja, precis. För du pratade om regionala center. Mm. Och jag läste också att det finns tankar på nationellt sätt.
Ja. Och det kanske kommer som steg två, men att vi liksom, med tanke på att man kan inte börja med allting samtidigt.
Kan man inte göra det?
Alltså, du var inne på nu, så jag måste prioritera. Nej, men någonstans så tror jag att det vore bra om förbundet har liksom några, en eller kanske flera nationella center. Mm. Sen hur den ska se ut, om ett nationellt center är bara att du erbjuder viss träningsstöd några dagar i veckan eller du har full board på det där. Det återstår, det får nog framtiden utvisa. Det är vi ganska säkra på, att det är att vi inte ska bygga någon egen borg här. Utan det finns många fina anläggningar som vi kanske kan samverka inom.
På olika ställen i landet, tänker du då? Eller på ett ställe? Eller?
Ja, det är ju, vi är ett avlångt land.
Det är vi.
Samtidigt så är vi inte jättemånga.
Nej.
Så det blir en avvägning där. Men initialt, när man pratade med tränare, så sa man nog att ja, men det funkar nog inte bara med ett. Det kommer inte vara praktiskt möjligt. Mm. Utan när spelarna kommer hem så kanske de vill så mycket som möjligt sova i sin egen säng. Och då är det väl bra om det finns flera. Mm. Sen är det självklart en kostnadsfråga i det här också.
Förstår.
Det får man nog titta närmare på sen.
Okej, men tanken finns på någon form i alla fall.
Tanken finns på det. Men jag tror att man ska inte bara tänka det, utan man kan tänka det här lite från yngre åldrar. Att man hittar de samverkansförhållanden på klubbnivå är det sitter. Alltså det måste ju vara liksom där klubbarna samverkar. Ja. Och det finns en vilja.
Ja, den viljan finns. Gäller att liksom släppa det löst lite grann kanske. Om man kommer upp efter junioråldern, så i de allra flesta fallen så blir det någon form av självklart alternativ efter gymnasiet att spela college för många svenska spelare. Skulle du säga att vårt klubbsystem är liksom framgångsrikt med tanke på att många åker över till college? Är det positivt eller negativt?
Att vi åker till USA, eller att klubbsystemet är bra?
Ja, men att vi tar fram spelare som når college-nivån. Det är första frågan egentligen, att många väljer college istället för att gå proffs. Och skulle det vara bra med något alternativ, tänker jag? Istället för amerikanska vägen, liksom.
Ja, så jag tycker det är fantastiskt att våra klubbar får fram, eller det är ju spelarna som får fram sig själva, självklart.
Ja, men klubbarna spelar roll.
Men att man blir så pass bra i tennis att man kan få ett bra stipendium i USA. Det är fantastiskt. Det är en enorm möjlighet för många. Sen är det klart att det skulle inte vara så dumt att ha några liksom, ännu fler stannande, kanske basen i Sverige också. Även fast, vad jag förstår i alla fall, jag är inte helt insatt i det, så har ju college blivit ännu bättre de senare åren liksom. Så många kanske ser det som ett alternativ, och det är kanske lite för tidigt att ändå säga vilken output det här får, men vi har ju några av de spelarna i Davis Cup-laget som har gått där. Absolut, men det kanske behövs, och det är väl det lite kopplat mot det nationella centret också då, att det måste finnas någon kanske bas som vi erbjuder på ett tydligare sätt i Sverige.
Och då skulle det kunna vara ett alternativ för college?
Det skulle kunna vara det på sikt, ja.
Mm. Tror du att det skulle vara positivt? Om vi får fler att ha sin träningsbas i Sverige fortsatt efter gymnasietiden?
Ja, det blir positivt ur den bemärkelsen att vi har mer sparringar hemma. Vi kan inte dränera hela allting, för då finns det ju inga för de spelarna som kommer upp heller och sparrar emot och träna tillsammans med. Så absolut. Sen är det är ju människor vi jobbar med. Och för vissa kanske den här college-vägen är rätt väg, och vissa passar för att stanna hemma. Det finns inte, tror jag, en väg som liksom alla ska gå. Det tror jag inte.
Jag vill ta tillfället i akt att påminna om det fina erbjudandet på 15% rabatt på ett helt köp när du anger Tennis Linus i ett ord i webbshopskassan hos poddens nya huvudsponsor tennisshoppen.se. Nu fortsätter vi avsnittet.
Då tänkte jag, Christer, vi ska prata lite om tränarutbildning och tränarkåren. Vi är idag certifierade på ITFs nivå 2, va? Av certifieringsstegen. Varför är vi inte på den högsta nivån?
För att vi inte har någon tränarlicens.
Okej, kan du berätta lite mer om det? Vad innebär det?
Ja, men det är ett krav för att komma upp på guldnivån, som det heter. Det är att, ja, att landet har en tränarlicens, och det har vi inte på plats idag. Så enkelt är det.
Och det är att, men tränarlicens, det är att tränarna, vad innebär det liksom så här?
Ja.
Eller nu låter jag okunnig, och det kanske är, men förklara bara.
Det är en väldigt bra fråga, för jag tror att den där licensen ser lite olika ut i olika länder.
Okej.
Okay. Men på något sätt ser det väl att kvalitetsintyg som visar att du har gått viss utbildning och har viss erfarenhet och jobbar och kontinuerligt utbildar dig.
Okej. Okay. Och hur kommer nu den här Game Changer-planen då? Hur är tanken att den svenska tränutbildningen ska utvecklas här framöver?
Ja, återigen så är det, jag tror Tennis Sverige skulle vara otroligt trött om jag sa, nu kommer en ny utbildning. För det liksom gör man precis som tätt. Utan återigen så tar vi grunden vi har och bygger vidare på.
Ja.
Vi har ett behov av att utbilda fler tränare.
Mm.
Vi har ett behov av att få tränarna att inte bara gå, det är jättemånga som går första kursen, men att du kommer liksom ett steg vidare upp där. Och det görs om i det utbildningsprogrammet vi har. Nummer två är att tidigare har vi utbildat alla på samma sätt, men yrkena skiljer sig väldigt mycket. Du reser till exempel mycket på touren nu, och din vardag ser helt annorlunda ut mot om du skulle stå i en tennisklubb och kanske jobba med barn- och ungdomsverksamheten.
Verkligen.
Och det har varit en brist att alla får samma utbildning. Så vi kommer ha lite olika karriärvägar att välja på i systemet. Många kommer liksom gå de här basgrejerna som man får en know-how. Liksom, men sen kommer man kunna välja olika delar. Mm. Det kommer vara tydligare kursplaner för vad du verkligen, vad du ska kunna och vad du förväntas liksom kunna förmedla vidare.
Mm.
Och sen är ju planen då att koppla på någon form av tränarlicens även för oss. Vilket då skulle innebära att vi får den där guldgrejen nu. Sen förändrar inte den någonting. Men det är väl en sån där mentalt liksom, skönt att ta sig dit.
Ja, det vore inte negativt.
Det vore inte negativt. Men det är fortfarande vad man gör. Mm. Som är liksom den viktiga delen. Sen så kommer vi bredda utbildningen också och ha, det är väl en lärdom nu också i det här digitala vi lever nu under pandemin här, att vi som har de här kontinuerliga digitala mötesplatserna som vi börjar känna på lite grann nu, att det är återkommande för att samla ihop den i Sverige.
Okej. Okay. Mm. I en del andra länder så är ju deras utbildningar över flera år går via universitet, och det kanske är så att tränare inte får vara tränare på banan om man inte har en färdig utbildning i bagaget. Hur tänker du kring liksom, vart är målbilden för hur högt vi ska lägga den ribban?
Mm. Vi har testat lite högskoledelar i det här. Jag är själv utbildad på högskola, tränarutbildning. Där.
Så är du också högst upp nu i stegen.
Nej. Ja, precis som den var så. Men tyvärr så jobbar jag inte på banan. Nej, så jag har ju tappat den. Det bygger på att man samtidigt gör något praktiskt också. Men jag tror att till exempel inom vissa delar i de här karriärvägarna man kommer upp där. Där skulle man kunna koppla på högskolorna med vissa delar. Sen så kan man komma ihåg att det måste ske med den praktiska idrotten också. Så att ibland så är det inte bara blir för teoretiskt, utan att det måste finnas en koppling där. Men det är absolut öppen för. Frågan att du får inte träna någon om du inte har det här. Jag vet inte om det är ens möjligt i det svenska systemet. Att du skulle kunna införa det. Jag vet inte, vi är som sagt ingen myndighet här. Utan vi däremot så kan det ju vara lite självlösande att när vi har så pass många som har den här tränarlicensen och så vidare, och vi har ett tryck med fler tränare som jobbar, då blir det konkurrens om platserna. Och då på något sätt så skapar det naturligt att styrelserna kanske söker vissa typer av tränare. Idag är ju, och det är väl en kombination med att höja, när vi pratar tränarrollen så pratar vi ofta utbildning. Och det är ju en del, den är självklart grunden, fundamentet, du måste veta vad du ska göra när du jobbar.
Ja, det är bra att veta.
Ja, men det spelar ingen roll hur mycket vi utbildar dem om det inte finns rätt arbetsförutsättningar för dem att verka.
Nej.
Att liksom den här, att du har rimliga arbetstider, du kanske har en lön som ändå är liksom gångbar, du har en bra arbets... beskrivningar från din arbetsgivare, att du har ett litet skyddsnät runt det. För det är ganska tufft att vara tränare idag. Så den utvecklingen också som vi lite grann jobbar med målområde klubbstöd måste ske parallellt, för annars så kommer inte det, kommer inte tränaryrket liksom få den effekten som man önskar.
Skulle du liksom, hur ser du på återväxten av tennistränare i Sverige då? Råder det någon form av rådande eller potentiellt kommande tränarbrist?
Ja, men det tror jag. Jag tror att den råder redan idag. Fast på lite olika plan. Jag tror att de här liksom får de här tränarna som kanske bara men jobbar några timmar liksom under sin studietid och så vidare. Där tror jag ändå att liksom, det går på klubbarna rekrytera. Men sen när du kommer in på de här heltidsanställda tränarna som verkligen säger så här, ja, det här är mitt yrke. Där vet jag ju att det är tufft för klubben att få den mängden ansökningar som de önskar. Så att där är vi nog redan idag. Och om jag slår tillbaka till den här studien som ITF gjorde, så visar det ju också att det går ganska många tennisspelare på en tennistränare i Sverige.
Ja, det gör det nog.
Jag tror den är superviktig för oss att få upp den kadern. För att, du vet ju själv, jag hade inte suttit här om inte jag hade haft en fantastisk ledare.
Nej.
Jag hade ju garanterat något helt annat. Utan det går så tydligt att identifiera att det var en och ett par tränare till som verkligen gjorde att jag satsar på det här.
Ja. Så du menar att det är liksom någon form av status slash liksom arbetsmöjligheter ute i klubbarna som behöver förbättras då?
Vi måste jobba med frågan. Det finns många, alltså, jag kan inte misstolka mig att säga att det är dåligt, men vi måste vara på den bollen, och vi är inte någon fackförening som ska driva tränarnas roll här. Det är inte, absolut inte vår roll, det är klubbarna som är medlemmar hos oss,
men de behöver
till exempel hjälp med en arbetsbeskrivning. Det var något som framkom när vi ställde frågor till tränarna. Det var inte så många som hade någon tydlig arbetsbeskrivning.
Nej.
Och det är ju liksom fundament för att du ska veta vad du ska göra. Sen att du har utbildningen som ger dig rätt förutsättningar för att kunna göra det.
Och här kan liksom, då kan förbundet vara ett stöd att hjälpa till hur man tar fram en arbetsbeskrivning. Då.
Ja, till exempel. Okay. Och det finns inom en rad områden, och det är det som återigen ett målområde som heter klubbstöd, att vi liksom, där kan vi nog bidra med lite best practice också och lite nätverkande mot andra klubbar.
En viktig punkt låter det som.
Tycker jag. Tycker du också väl, Linus?
Ja, jag tror den är superviktig. Jag tror att även om jag är intresserad av internationell elittennis, så tror jag den punkten är jätteviktig. Att för hur klubbar ska kunna styra upp verksamheterna lite bättre helt enkelt. Men vi pratar vidare om tränarna då. Så min uppfattning är då att det finns ganska få aktiva tränare som har tagit fram spelare till exempel junior, elitnivå, Grand Slam-nivån. Och i sin tur ganska få spelare som jobbar idag som har tagit fram spelare från juniornivå till seniornivå till challenge. Alltså de här stegen emellan. Hur gör ni för att den kompetens som finns ute i landet sprids vidare till övriga tränare?
Där kan vi säkert bli bättre. Vi kan säkert bli bättre. Som jag sa, de här, det som vi nu kallar mötesplats svensk tennis. Det är väl en sån konkret grej där vi liksom tänker att dagordningen för dem kommer nästan tränarna själva skapa lite grann. Vilka ämnen är det? Vi behöver inte sitta och styra det. Vilka ämnen är det? Vilka, kan vi lyfta upp någon inom det här området som har liksom varit duktiga, så att vi får den. Vi har ju också ett skapa tydligare tränarnätverk. Så att du liksom skapar de forumerna självklart. Sen hoppas vi väl, och det ingår i det här också, att koppla till de här nya utbildningarna så kommer det skapas en utbildningsportal. Jag ska inte lova idag att den kommer vara liksom,
lovar du det?
Ett nytt YouTube-grej med alla grejer. Det ska jag passa mig för att lova. Men självklart kommer det finnas mer tillgängligt material där. Okay. Sen är det ju så att många tränare idag i den världen vi lever i hittar ju materialet också på många andra platser.
Så är det ju. Okej. Om vi tar de framgångsrika tortränare som vi har i Sverige idag, som är extremt framgångsrika, flera stycken, jobbar med väldigt bra spelare. I många fall kanske utländska spelare. Men hur gör vi i svensk tennis för att liksom ta del av deras kunskap och erfarenheter?
Jag tycker du och jag sitter, nu ser ju inte det alla som sitter och lyssnar här, men vi har en fantastisk tavla här med alla våra stora stjärnor som har varit med genom åren. Där finns ju också många av dem som jobbar som tränare idag. Jag tycker hela den här kadern på något sätt bidrar i svensk tennis på lite olika sätt. Några är som sagt som tränare, några jobbar, Stefan Edberg via sitt stipendium. Vi har Thomas Enqvist som är tournament director för det där. Magnus hoppar på i Swedish Open, eller i Nordea Open, och Sofia Arvidsson är där. Alltså det finns en väldigt många som på olika sätt bidrar i svensk tennis idag. Sen kanske inte alla har lönelapp Svenska Tennisförbundet, men många är faktiskt med och sprider och har i olika faser liksom varit med och bidragit. Nu har vi Robin till exempel på Davis Cup. Vi har Johanna Larsson i styrelsen till exempel. Så.
Men finns det ytterligare sätt som man skulle kunna liksom ta del av deras liksom mer, ska man säga, praktiska kunskap?
Det finns säkert att vi skulle vara ännu mer bjuda in dem på när vi har mötesplatser. Det är väl så. Vi har ju gjort i tränarutbildningen till exempel, så försöker vi, jag vet, Magnus Norman var med nu på våran TGU2-kurs som en specifik gäst. Liksom försöka nyttja dem i de lägena. Så att, som du säger, det behöver inte vara så där supersvårt.
Det behöver inte vara en heltidsanställning, menar jag.
Nej, precis. Jag håller helt med dig på det. Och vi försöker aktivt arbeta med det, men kan säkert göra det ännu mer.
Okej. Men du tycker det är bra att personer inom svensk tennis delar med sig av sina liksom kunskaper och erfarenheter till varandra?
Ja, det är självklart. Jag vet inte vem som skulle svara nej på det. Nej. Men det tror jag verkligen. Och att vi är lyhörda mottagare också.
För då leder du till den här frågan att jag har ju den här podden intervjuat nästan 80 personer i olika positioner och roller inom svensk tennis. Jag har ändå fått uppfattningen att den inte liksom har, den har inte spridits av Svenska Tennisförbundet till exempel. Varför har ni inte velat sprida den?
Jag har inte ställt frågan.
Okej. Men man kan ju ändå se på sociala medier. Jag tänker att om man tycker det är bra att absolut, allas erfarenheter sprids vidare.
Absolut, absolut. Vi har ett samarbete med Tennismagasinet. Har vi haft tidigare, vi sitter i diskussioner med dem också. Och jag tror vi försöker dela allt möjligt i det här. Så att jag kan inte svara på varför vi inte just gjort den här. Men folk verkar ju hitta den här i alla fall. Så att det är kanske inte så att allt behöver gå via Tennisförbundet heller. Det finns ju andra kanaler också. Du är duktig på marknadsföring.
Ja, det tackar jag för då. Om vi går tillbaka till tränarna då. Ett ämne som har kommit upp här i podden är att det är en viktig bit att höja statusen på att jobba med yngre spelare. Mm. Hur gör vi det mer attraktivt att jobba med yngre spelare? Mm. Då tänker jag kanske upp till 12 år till exempel.
Ja, ja.
Om du håller med om det.
Ja, jag tror ju att det... Alla ska ju på något sätt lyftas utifrån den kompetens och de områden man gör. Man måste ju förstå att alla är viktiga i kedjan. Liksom.
Mm.
Så att de är viktiga, men självklart de som jobbar med de som är 14-15 och de som jobbar med senior, de som jobbar med veteranerna är också väldigt viktiga.
Alltså, ja, det. Jag har börjat jobba med vuxna också.
Ja, så det är kanske inte någon specifik grupp, men jag tror att man ska nog se det här lite grann. Det kan vara sådana enkla grejer som att bara instifta några olika priser till exempel. Vi hade det för många år tillbaka. Mm. Liksom, någonting att sikta emot där det här highlightas lite grann. Det kan vara en faktor. En annan faktor kan ju vara att vi lyfter det mer i våra kanaler till exempel. Att liksom, man liksom, ja, de får komma till tals i nu har vi också en podd, Svenska Tennispodden. Mm. Man intervjuar dem till exempel och så vidare. Så man får en mix av det.
Men håller du med om att det är en viktig bit att höja den? Ja, men om man får kalla det status liksom.
Ja, men de många som liksom gör den här vardagsgrejen som kanske inte alltid liksom står ut.
Ja, men exakt.
De gör ett fantastiskt jobb och det håller jag helt med om att vi måste gemensamt försöka nyttja.
Mm.
Det är väl jättebra. Du vet att du har intervjuat några sådana i din podd här.
Ja, exakt.
Kanon.
Ja. Men om man tänker rent konkret så här, ett förslag jag har hört i alla fall, vad du tycker, är att man kanske så här i lottningar och så vidare lyfter fram moderklubben lite mera, eller i texter på inte bara förbundets hemsida, kanske på andra forum också, så att man lyfter fram tidigare tränare och så vidare. Mm. Tror du sådana bitar kan vara positiva?
Ja, det tror jag. Sen, ja, men absolut. det kan man göra, och modeklubbar och sånt, det är häftigt när man skriver de där storiesna hela vägen ner liksom. Så att, absolut, kan man säkert göra ännu mer.
Ja. Okej, vi går vidare till en punkt till här, Christer, i färdriktningen eller game change planen då. Partnerskap. Där står det att så en målsättning har satts upp, att arbetet gentemot framtida partners ska intensifieras.
Ja.
Kan du berätta lite mer om den tanken?
Ja. Partners kan man ju på ett sätt också, nu är inte riktigt det vi menar just där, men egentligen kan man ju säga att partners för oss är ju också typ Riksidrottsförbundet. Mm. Det är ju, om man ska vara ärlig, vår största sponsor. Om man tittar till förbundet, om man kan se det som en sponsor. Men de lägger ju in, staten är ju som lägger in pengar i idrottsrörelsen.
Mm.
Och det har varit en, ibland får vi kritik för att vi inte liksom har jättemycket sponsorsintäkter. Det ska man väl säga. Vi har en viss del av det. Men det skulle vara ännu mer. Där finns ju andra som har lyckats ännu bättre än vad förbundet har gjort. Men med det sagt så ska man också veta att för oss kanske det har varit en snabbare väg att jobba ännu mer aktivt mot Riksidrottsförbundet och liksom få resurser därifrån. Vara ännu mer. Det har jag ganska mycket tid på att göra, och där har vi ökat ganska mycket.
Okay.
Nu någonstans så ser vi att nästa steg för oss är ju naturligt att öka partnerserna. Vi har ju liksom en mål om vad vi ska omsätta, och det är inget liksom, det är inte jätteviktigt, men det visar ändå att vi måste få in pengar. Och vad kan vi då få in pengar någonstans? Då är det våra partners.
Mm.
Och där har vi gjort ett jobb. Vi har gjort en helt ny paketering nu. Jag hoppas kunna presentera, jag kan inte göra det idag, men att det börjar liksom bli lite, inte bara ord utan också något gula på kontot snart. Det som har varit vår utmaning där tror jag är att beskriva vad vi säljer för någonting. Om du är en ATP eller VTA-tävling, och det är väldigt tydligt. Du investerar i det här evenemanget den här veckan och så vidare. Good to Great som har varit väldigt lyckosamma till exempel. De har också en ganska tydlig verksamhet. Men Svenska Tennisförbundet, ja, det är allt.
Mm. Ja, det är tennisen i Sverige.
Ja, precis. Precis. Mm. Och där kanske vi har varit lite otydliga i vår kommunikation. Men där det vi säljer på nu, det är att vi erbjuder svensk tennis varje dag. Det är liksom, det. Och där har vi en plan på att jobba in 4-5 huvudpartners som på något sätt äger svensk tennis.
Så här, nu kan jag ingenting om det här. Men det känns som att när man då tagit fram en sån här ny plan och tagit sikte mot liksom en form av förändring eller utveckling kanske man säger, att det borde vara ett gyllene läge att få sponsorer att haka på.
Ja.
Är det så, tror du? Eller hoppas du? Eller ja, men hoppas jag, men, gör du väl antar.
Men jag märker en skillnad i dialogen. Man säger så, vi träffas ju. Vi träffar en mängd, eller Jonas Elmblad som ansvarar för det här hos oss, han träffar en mängd företag till det här. Vi märker en skillnad, och då är det väldigt tryggt att man, liksom säger, att ta med den här game change-planen ut, för att då ser man att vad man investerar i, och om det passar med våra kärnvärden som partner.
Ja. Så
vi har ganska stora förhoppningar. Men man ska alltid vara ödmjuk i de här frågorna. Det finns många som målar upp massa luftslott. Men det känns ganska roligt framöver nu, ska jag säga.
Ja, men roligt har det känts tidigare också.
Ja, men roligt med just din och partner. Att jag tycker dialogen, att man är liksom sugen. Sen hamnar man i en pandemi och vad det innebär för alla företag självklart. Men dialogen, det är några riktigt spännande leads på gång just nu.
Okej. Okay. Hur mycket konkret jobbar du med det här? Just de här frågorna.
Ja, tidigare har vi ju inte riktigt haft någon, så då har det hamnat delvis på mig. Och det gör det ju också. Nu har vi ju Jonas Elmblad som jobbar med det här liksom dagligen. Och jag kommer ju in i vissa lägen i de processerna när man liksom fått en liten. Men mitt jobb är också, om man ska titta på det, så som jag sa, så är det väldigt mycket Riksidrottsförbund. Och det är mycket sådär, eller mycket ITF, Tennis Europe, och sen så Tennis Sverige, och sen så partnersidan. Så det är liksom, det är en väldig blandning utav det här jobbet.
Ja, just det. Som du berättade här, Christer, så har du ju kontakt med många organisationer, och en av dem är ju ITF. Vilka frågor ligger högt på den agendan i vad ni samtalar om just nu?
Ja, just nu skulle jag nog vilja säga att man pratar väldigt mycket participation i internationella tennisförbundet. Man pratar mycket jämställdhet. Mm. Man ska välja ut ett par frågor. Det har varit ganska mycket fokus de sista åren på när man gjorde förändringarna i Billie Jean King Cup och man gjorde förändringar i Davis Cup och liksom de här torerna och så vidare som man drev det där. Det var ju fokus tidigare, men nu har man ju landat där och nu mer participation som man pratar om.
Mm. Är du nöjd med de här förändringarna med Davis Cup? Och,
ja. Ja, men någonstans gör det ju lite ont i hjärtat. Det ska man ärligt erkänna, för man har ju så mycket minnen från Davis Cup. Nu pratar vi Davis Cup, man kan prata båda tävlingarna självklart. Men i det läget man befann sig i, där sponsorerna hade liksom gått från 8 till 3 och den stora sponsorn varslade om att händer ingenting här så försvinner vi. Man hamnar i ett läge, man måste göra en förändring.
Mm.
Och då var det här det bästa som kom upp på bordet i det läget. Men så var ju vi väldigt, från början så hade man ju bara en final då på den högsta divisionen. Där var ju vi en av de som drev på tillsammans med några andra länder att få till den här omgången innan som vi spelade nu i mars. Mm. Att man hade en sån omgång till exempel för att på något sätt inte bara ha att det blir ett tennisspel i Sverige också någon gång. Och det är ju väldigt viktigt.
Mm.
Så i det perspektivet så fann jag så att det var det bästa alternativet som låg på bordet.
Okej. Okay. När det liksom är diskussioner och du har samtal med ITF i olika frågor, hur liksom... hur mycket lyssnar man på Sverige?
Ja, men där har Sverige en ganska hög status. Den respekten kommer inte gå ur, alltså på något sätt.
Det var en historia.
Ja, men precis. Där är en enorm fördel att vara det där. Och sen så står ju Sverige ofta för liksom, det är en rättvis stat. Vi håller liksom våra lagar och regler på ett bra sätt. Man kan alltid lita på oss och så vidare. Så där är vi ju där hyfsat stark röst. Vi har ju också lite mer röstantal än många andra nationer som kanske prestationsmässigt ligger på samma nivå som oss just nu.
Ja, ah, okej. Okay. Så man lyssnar på oss i alla fall. Mycket väl.
Ja, men det gör man. Sen får vi höra det i perspektivet 210 nationer. Ja,
såklart.
Och då är det klart att några länder är inte minst Grand Slam-nationerna, är lite extra tunga.
Ja.
Men annars där så har vi inga problem att få fram. Vi har en väldigt bra dialog med det.
Okej. Okay. ITF har ju nyligen, såg jag, gått ut med att man lanserar en ny rating. ITN. Ja. Vad är det någonting Sverige hakar på?
Ja, hakar på. Vi har ju ett ratingsystem. Sen kan vi docka oss emot det där systemet. Det är väl 100 nationer som har gjort det också, så att du får en internationell poäng där också. Och det kommer vi säkert vara med att göra. Men sen så är det några nationer som helt tar det, medan vi har ju ett eget ratingsystem idag.
Just det. Det här ratingsystemet har jag haft lite synpunkter på då sista året. Nu när jag sitter här med dig, varför har man inte hakat på UTR? Som är ett av de större ratingsystemen globalt.
Vi tittar självklart på det när vi byggde det här, eller tog fram det här systemet. Man backar band lite grann, så säger vi så här att ranking, det har varit en fråga som man har diskuterat.
Sen jag föddes och längre
alltid,
där till.
Alltid. Och det fanns en väldig kritik mot tidigare att det var lite trögt. Det var liksom, det hände inte så mycket om man vann match och så vidare.
Mm.
Då tog årsmötet ett beslut om att vi skulle förändra och gå mot en rating istället.
Mm.
Då tittade vi på olika system, varav UTR var ett. Vi landade i det här systemet som är i princip det holländska systemet med en viss svensk twist på det. UTR är ett jättebra system. Utmaningen med det är kanske att dels att det är ett amerikanskt, och det skulle innebära att vi behöver skicka alla personuppgifter över där, vilket vi inte riktigt har koll på ur GDPR-perspektiv. Det är en faktor. En annan faktor är att du sätter i ett helt licensförhållande där du inte liksom, det blir ganska dyrt för oss på sikt.
Mm.
En tredje del är att du har ingen kontroll över systemet överhuvudtaget. Det innebär att om vi till exempel säger som, nu har vi en diskussion i Sverige om att visa resultat i yngre åldrar. Det kan inte vi styra överhuvudtaget, utan det blir helt UTRs som gör det. Sen har vi också en fjärde del, ska man säga, att UTR är nog ett enormt bra system också för de här tävlingsspelarna eller torspelarna, liksom den kategorin. Men vi har ju liksom, vi har ju spelare på alla olika nivåer. Och då sammanvägt där så var det bättre att gå.
Okej. Okay. Men tycker är man nöjd med hur den svenska ratingen fungerar?
Ja, det tror jag nog att med grunden. Sen finns det ju massvis med, och det sker ju alltid små justeringar i det här. Och sen sa ju vi när vi startade att vi ska göra en utvärdering. Och den ska vi göra efter 2 år. Den pågår just nu.
Vad spännande.
Ja.
Vad håller ni på att komma fram till?
Ja, men det kan jag inte säga mitt i. Men den är ganska närliggande att komma fram. Och den gör ju inte vi själva helt.
Okej.
Okay. Det blir ingen trovärdighet.
Utan vem gör den då?
Men vi håller det. Men vi har klubbledare med som är med. Vi har lite spelare. Någon veteranspelare. Någon liksom från olika kategorier som får ge... Liksom, representera den kategorin. Sen måste det själv vara en arbetsgrupp som är där. Men Kenneth Bergbom i vår styrelse leder det arbetet.
Okej.
Okay. Och det har varit med i planen hela tiden. Och det kommer säkert resultera i vissa förändringar i den där delen. För det finns ju, det ska man klart, för det finns inget ranking- eller rating-system som är perfekt. Det kommer alltid.
Nej, det finns det inte. Men det går ju att närma sig så mycket man kan. Tänker jag.
Absolut, och det är en ambition att ta det så mycket som möjligt. Därför man utvärderar och skruvar på det som ska.
Okej. Okay. Men så man kommer behålla vår svenska rating. Kanske, som du sa, docka på ITN lite grann.
Ja, men det tror jag. Det kommer bli en koppling däremellan. Så får man se vad det systemet mynnar ut i. Ja. Det är ju en jätteutmaning som de har. Att liksom, den algoritmen som ska docka in alla världens rankingsystem och ratingsystem i det här. Och så hitta den gemensamt. Det blir en utmaning. Men det är ganska intressant när vi ser siffror på... Nu är inte jag expert, men om man tittar på de siffrorna som de säger, det här är ett godkänt resultat för att mäta om systemet liksom resulterar, alltså hur många som vinner sina matcher och hur det stämmer med ratingen och så vidare, så ligger ju vi högre än dem i vårt ratingsystem.
Okej. Okay. Det låter som att du är nöjd med det ändå.
Ja, det måste jag säga. Med så pass många olika variabler som är. Det är komplext, så är det. Men det finns grejer att skruva i det. Det är därför vi gör det. Det måste vi hela tiden vara öppna för det.
Ja, men bara sista frågan på det, eftersom jag har brunnit för det här lite sista året. men tycker du liksom, det är inte bara jag, men kritiken som kommit mot den är obefogad?
Nej, det finns säkert viss kritik i det som är. Men jag vet inte riktigt vilken kritik det är som det kommer ju... Till oss kommer det vissa punkter som man kan se återkommande. Mm. Och de är självklart de vi tar på. Sen finns det alltid någon som har kritik för att man hamnar, om man åker ner lite grann på rankingen där. Eller att det går för... Det finns sådana här VO-matcher, vet jag, diskuterat. Ja, ja. Att det går för snabbt.
Ja, den tänker jag ju på.
Ja, men det är en sån grej vi tittar på. Mm. Då ska man ju också ha det i backspegeln. Att när man bytte, det var ju precis motsatt kritik tidigare, det gick för långsamt, och då vet vi om att det här går snabbt, men det kanske går för snabbt, då får vi skruva i det. Men därtill att drastiskt bara Richard börjar med ett vitt papper, nej, det är det inte.
Ja, det är bra.
Men vi är lyhörda där, men du är inte så här bara.
Nej, jag ville ju ändra på det på en vecka i somras. Det fick jag inte igenom riktigt. du nämnde här på tal om UTR, så sa du att det gick inte, man kunde inte skicka in personuppgifter och resultat från yngre åldrar till exempel, tror jag du sa, att man kunde inte dela resultat.
Men vi har liksom inte kontroll på det. Om vi säger så här, vi vill inte visa resultat, eller vi vill inte visa tabeller, eller vad det än månne vara, eller det kommer något från regeringen eller Riksidrottsförbundet som säger så här får man inte göra i svensk idrott. Nej. Då har vi inte riktigt möjligheten att, vi kanske kan, men just inte det. Per automatik att vi kan styra.
Just det. Riksidrottsförbundet där, jag har förstått som att det är deras direktiv som gör att vi till exempel inte kan ha landslag för 12-åringar längre. Stämmer det, eller kan du förbättra lite mer om det?
Ja, det är delvis så är det så. Det finns ju att vi inte ska liksom egentligen åka ut och tävla så mycket internationellt, eller att vi som förbund ska göra det. Så ja, det stämmer. Sen kan det där ibland ha blivit lite misstolkat att inte barn ska tävla när de är yngre. Det säger man ingenting emot, utan det handlar om är att kanske inte visa alla tabeller och så vidare. Där finns det liksom en där. Men med det sagt så är det som jag var inne på tidigare. Jag tror att vi behöver förstärka lite grann vårt arbete i yngre åldrar. Och det är klart att där kanske vi måste lyfta fram dem. Det här är svårt för att samtidigt liksom inte skapa någon stress i yngre åldrar. Men vi måste vara lite mer på bollen där, så vi kanske måste ta en liten fördjupad dialog där.
Mm. Uppfattar du att RF har förståelse för att idrotten skiljer sig åt där, i vad som krävs i olika åldrar?
Det är klart att de har förståelse. De kan idrott. Sen ibland så måste man införa vissa regler, och det ibland så kan det vara styrt från en högre nivå också lite grann.
Från vilken nivå då?
Nej, men det kan ju vara vissa politiska delar som stat och regeringen liksom vill få fram. Som exempel nu så är det väldigt mycket jämställdhetsfrågor som går igenom idrotten och som vi måste anpassa. Så det kan ju vara samma sak i de här frågorna också, en hälsosam barn- och ungdomsidrott och så vidare. Så kan det bli en följdverkan.
Men om jag frågar dig, hade du gärna sett svenska landslag för 12-åringar?
Jag vet inte, landslag tycker jag är fel ord. Men jag tror att de bästa lite grann behöver få någon internationell känning på något sånt i alla fall. Pratar jag med Robin Söderling till exempel, så är det en viktig del i hans utveckling. Sen om det att vi har något, bjuder hit Schweiz och spelar någon vänskapsmatch, men lite grann att du får de här lite grann. Men med det sagt, inte att liksom alla ska åka på någon Europator här när de är 12, det är det vi undersöker. Men jag tror att för de här lite bästa så är det en viktig komponent. Ja.
Men om man då säger så här, du tror det är viktigt att man får en internationell touch i de åldrarna, då är det viktigt just nu att man, de spelarna tar egna initiativ och ger sig ut utanför Sveriges gränser då?
Nej, men det vill jag inte säga. Men jag tror att det måste ske inom rimliga gränser. Jag är inte helt nöjd med heller hur den där Europatoren konstruerad för de här yngre åldrarna heller. Liksom. Det måste ske inom, tycker jag, kanske lite mer inom lagsammanhang, lite mer koncentrerat och så vidare, med ledare och så vidare.
Okej. Och så där hade du gärna sett att ni hade kunnat skicka lite sådana lag
hit,
då på sådana
tävlingar. Eller bjuda hit, men att vi ska ha 12-årslandslag, det tycker jag nästan är löjligt egentligen. Men att man får någon internationell liksom känning på något sätt, det tror jag kan vara en viktig, och det pekade ju den här undersökningen på att det var en viktig del av de andra länderna också.
Så det här ska ni ta upp med efter?
Vi kommer att föra en diskussion lite grann om vi får Game Change-planen, för det ligger ju lite grann att vi ska förstärka stödet till de yngre åldrarna. Och det är klart, en viss diskussion omkring det måste vi göra.
Ja, spännande. Christer, vi är framme vid segmentet där jag ska ställa lite frågor till de flesta gästerna här. Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
Jag tror att det finns, hur ska vi säga det här, jag tyckte jag uttryckte mig, du ställde samma fråga när jag var med i Tennismagasinet, så
tyckte
jag att svara lite konstigt, men jag ska försöka förtydliga det svaret då. Ibland så har vi lätt att döma en person eller skaffa oss en tolkning av en person direkt. Jag kan ibland göra det också, men jag försöker alltid se, någonstans så har den här personen en god sida eller en stark sida. Jag tror jag benämnde det som att alla är lika intelligenta, det är kanske är fel ord, men någonstans att försöka hitta den åt alla. Och där är inte alla som vill vilja söka den alltid.
Nej.
Så där har jag en annan uppfattning än några.
Ja. Okej, okay, ja. Vad är bortkastad tid enligt dig kopplat till tennis?
Men bortkastad tid är väl om du över en längre tid inte gör någonting som ger dig mening själv. Och om du märker att du själv inte brinner för det, eller att du liksom får någonting utav det, eller du märker att någon annan får utav ett jobb där som liksom skapar ett, då är det ganska waste of time. Alltså. Men det gäller väl inte bara tennis, det gäller väl alltid.
Okej. Okay. Har du någon förebild som du sett upp till eller ser upp till mycket?
Jag måste ju säga min förebild. Jag hade alltid svårt att välja mellan Mats Wilander och Stefan Edberg, men Stefan vann, eftersom jag var ingen en spelare från baslinjen, så jag var ju serve- och volleyspelare i min lilla korta karriär. Så att Stefan har varit det. Och jag har förmånen att träffa Stefan framöver också i min yrkesroll. Och han ligger högt på min lista.
Hur mycket spelar du fortfarande själv?
Nu är det katastrof, för nu har jag fått tennisarmbåge, så jag har inte hållit racket på ett halvår. Men däremot så tränar jag mycket. Jag har ju på något sätt kommit in i den här uthållighetsidrotten, så att jag kör mycket det. Så jag hoppas nu när grussäsongen kommer igång att jag får nytta av den uthållighetsträningen när jag kört här. Så att, den är på bättringsvägen, så en månad till, sen är jag på banan igen.
Ja, lagom till, det blir lite värme också.
Ja,
vilken skulle du säga är svensk tennis största styrka?
Men det är ju vårt fundament med klubbarna. Det är ju vi erbjuder en bra tennismiljö i svensk tennis. Det
tycker jag. Och tvärtom, vad är svensk tennis största svaghet?
Ja, men det kan väl vara på ett sätt en svaghet också, för att det gör ju att vi alla ska med hela tiden i alla lägen liksom. Och då blir det svårt för oss att det kanske kan vara svårt att liksom prioritera tider på tennisbanan till vissa grupper och så vidare. Alltså det blir liksom, alla ska med hela tiden, det blir fullt överallt hela tiden.
Men det är oundvikligt eller?
Ja, men, ja. Nej, det är det säkert inte. Det går säkert som jag sa att titta lite på bokningssystem och så vidare. Men någonstans i grunden så är det ju svensk idrott. Svensk föreningsidrott, det är ju så.
Ja. När du pratar bokningssystem där, utveckla det lite. Hur tänker du att man skulle kunna tänka om det?
Jag tror att vi har kanske, det finns några klubbar som har bytt lite grann och bytt till att liksom, du bokar en timme i taget och så vidare.
Alltså du pratar om att ta bort abonnemang då, kontraktstider eller?
Ja, som skulle kunna vara en del eller ta bort vissa delar utav det på något sätt för att lösgöra det. Så att idag så är det ju inte så att du alltid är hemma på en måndag. Plötsligt så är du i Hongkong och sen så är du där och så kommer du hem och så är du hemma en vecka. Då ska du spela tre gånger och då liksom, finns det aldrig några banor. Och det föder ju inget långsiktigt tennisintresse. Det leder ju till att du får aldrig spela.
Nej.
Så går det. Nu är inte det här överallt i hela Sverige, men någonstans måste vi titta på det, för att resan att bygga nya tennisbanor är ganska lång. Det vet vi för en förening. Mm. Det är skillnad mot en entreprenör som liksom går in med egna pengar i det här.
Mm.
Men för en förening så är resan lite igång och då måste det ske parallellt.
Okej, ja. Inte alla som är i Hongkong helt plötsligt. Men,
nej, jag tror men... Hongkong, kanske inte just nu, men på något sätt så är vi mer mobila i alla fall. Och liksom, och då tycker jag det är kul att man liksom, ja, men när man är hemma då ska man kunna spela mycket.
Sorry. Den här frågan har du svarat lite på redan kanske, men vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Ja, men vi ska få en till då, från någon annan här. Att hur stor verkan en liten sak verkligen kan göra. En liten sak kan verkligen ge en jättestor effekt. Det behöver inte alltid vara de här stora pompösa. Nu har vi suttit och pratat om GameStream som är jätteplan. Så motsäger mig själv lite grann där. Men just de här små grejerna och vilken effekt det kan göra.
Har du något exempel eller som du tänker på?
Men det ska bli misstolkat här. Tennisens dag är ingen liten sak. Men till mig så är det under en begränsad tid, 2 timmar. På en tennisklubb så bjuder du in till en öppen aktivitet. Istället till hela året så är det ingen jättegrej. Men vilken kraft den där blev när vi samordnade den grejen på alla de här nästan 100 klubbarna.
Mm.
Och hur klubbarna vill liksom ha det här igen och vilket drag liksom som liksom... Ja, det var häftigt liksom.
Ja, just det. Och det blir ringa på vattnet då?
Ja, det ringer liksom, på vattnet på massvis med olika saker. Och folk behöver börja söka projektstöd inom andra områden. Liksom det bara växer från den här...
Lilla grejen.
Ja, med all respekt. Lilla grejen. Men liksom, jag förstår vad jag menar. Det är inte, liksom, inte någon sån här super grej från början. Liksom.
Nej, just det.
Kan vi inte samordna det här för hela Sverige? Ja, det gör vi. Ja, vad roligt. Och så skaffar vi lite affischer och så liksom, sätter vi upp lite regler för hur det här ska vara. Och så klubbarna bara anmäler sig och börjar sprida sina sociala medier. Och sen så bara... Pum, liksom.
Ja, coolt.
Och tillbaka till mediefrågan så är det en väldigt bra exempel också på när vi får spridning.
Ja.
Svensk tennis, det är inte... Det är tyvärr inte så många som skriver och gör det. Och vi behov... Då landar ju större del på förbundet.
Mm.
Tar du fotboll till exempel, skriver ju alla mediehus om det.
Mm. Det där har jag funderat mycket på själv också faktiskt.
Och då blir det ännu mer fokus på förbundet. Och då är det ännu viktigare att vi får ut de här lokala, som tennisens dag. Jag vet inte hur många lokaltidningar som skrev om tennisen den dagen. Det var fantastiskt.
Ja, häftigt. Hur har du förändrat ditt ledarskap de senaste åren?
Hur har jag gjort det? Men jag tror jag har blivit bättre på att möta personerna på deras hemmabana.
Okej, utveckla det.
Ja, men jag tror jag blir lite bättre på att inte läsa av, men liksom känna vilken person jag sitter och samtalar med.
Mm.
Hur samtalet ska föras, när man ska gå framåt, när man ska backa och hur man liksom ska föra. Där tror jag att jag har faktiskt utvecklat mitt ledarskap under de sista åren.
Okej.
Okay. Ja. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår hur du menar.
Det är lite spännande också.
Ja, känns det som att du oftare får liksom ett positivt möte då? Av att du har lyckats utveckla dig själv på det sättet.
Mm, jag tror det. Jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Det är ju roligare att spela på sin hemmabana på något sätt.
Ja.
Så att man liksom skapar en trygghet där i den dialogen.
Ja. Christer, en film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Ja, jag sa det förra gången. Jag var med i Tennismagasinet. Mm. Och sen såg jag att min forne kollega Henrik Ekersson sa samma sak en månad senare. Känns som att vi pratar samman. Men Jan Karlsson, Riv pyramiderna. Läs den. Den är inte så tjock. Men den är konkret, inspirerande. Och jag har haft förmånen att lyssna på Jan Karlsson någon gång. Han var ordförande också.
Ja.
Intressant.
Läckert.
Har du läst den nu, Linus? Du lovade den det förra gången.
Ja, jag har faktiskt inte läst den.
Okay.
Men nu får jag helt enkelt göra det tills nästa gång. Näst sista frågan, Christer. Jag har ju frågat nästan alla gästerna den här frågan. Vad de skulle prioritera om de var härskare av svensk tennis. Och nu sitter jag här med det närmsta en härskare man kan komma. Vad tycker du är det absolut viktigaste att prioritera?
Ja, men jag gillar inte ordet härskare. Jag tycker det stämmer inte. Och framförallt i en ideell rörelse där du bara är en i mängden. Men jag kommer tillbaka till Game Change-banan. Jag vill inte lyfta någonting specifikt. Vi har varit inne på några ämnen här idag.
Mm.
Men jag tror kan vi få kraft och gemensamt arbeta med den allihopa. Så då kommer vi komma väldigt långt fram i svensk tennis.
All right. Och sista frågan då. Vad som helst. Vad vill du rekommendera någonting?
Ja, vad vill jag rekommendera? Inom tennisen eller?
Nej, du kan tänka helt fritt här. Du behöver inte bara vara tennisen.
Tillbaka till träningen, oavsett om det är på tennisbanan eller uthålligheten. Alltså ge dig ut och träna, men gör det strukturerat.
Ja.
Det är sån jätteskillnad på det. Så det var inget nytt, men...
Vad ska du träna idag?
Jag ska köra rullskidor, tror du det? Rullskidor hoppas jag på om vindarna är snälla här mot mig.
Om du har medvind.
Ja, medvind, då är det lättare.
Det är bra. Christer, tack så jättemycket för att du tog dig tid och var med.
Tack så mycket, Linus.
Yes, det där var Christer Sjö. Jag tyckte, och jag hoppas ni tycker samma, att det var väldigt intressant att höra Christer berätta om vart tanken är att vi är på väg med svensk tennis de närmaste åren. Jag tänker att oavsett om man tycker att det arbetas med rätt områden och man har säkert tankar om hur man ska göra det och så vidare, så tycker jag att det är väldigt, väldigt bra och viktigt att det finns en dialog om varför man gör saker. Och jag är den första att skriva under på att jag kanske har en del förutfattade meningar. Utan att egentligen ha all information i frågorna ibland. Och då är ju frågan ifall det är jag som har i ansvar att ta reda på svaret på de funderingarna jag har. Och det kanske inte bara jag utan även andra personer. Eller om det är någon form av lite bristande kommunikation mellan parter. Och oavsett vad svaret är på den frågan så tänker jag att ett sånt här samtal kan vara en bidragande någonting bidragande till att öppna den här kommunikationsvägen. Och jag hoppas, för jag själv kände så, jag fick svar på en del av de frågorna jag har och har förhoppningsvis en större förståelse för hur och varför saker sker den närmsta tiden. Och jag hoppas ni, många andra med mig kan känna samma sak. Eller jag kan tänka mig att många kan känna samma sak. Så därför är jag oerhört glad att Christer ville ställa upp på den här podcasten. Och jag är väldigt glad att han gjorde det. Med det sagt så stänger vi butiken för idag. Tackar Christer för hans medverkan och ser fram emot nästa avsnitt som kommer ut om bara några dagar. Tack för idag.
Dagens avsnitt presenterades tillsammans med vår nya huvudsponsor Tennishoppen.se. Tennishoppen som är en anrik tennishopp i hjärtat av Göteborg med allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Tennishoppen grundades 1976 av Davis Cup-spelaren Kjell Johansson och Thomas Wallén. Idag drivs shoppen av Magnus Gusten Gustafsson, tidigare topp 10-spelare i världen, och Björn Renqvist, tidigare vinnare av Australian Open för 18-åringar. 15% rabatt får ni på ett helt köp när ni anger Tennis Linus i webbshopskassan. Så surfa in på tennishoppen.se och gör ditt klipp redan idag.